När jag var i 12-årsåldern och gick på Adolf Fredriks musikklasser lärde man sig tyska. Det talade jag hemma och därför kunde jag det ganska bra. En gång kom våran tysklärare på den briljanta idén att kombinera sin undervisning med musikundervisningen. Det var annars mycket ovanligt att man integrerade skolämnena med varandra. Nu meddelades det att vi skulle ha en tävling som gick ut på att tonsätta en tysk vers. Liebe kleine Maus. Tyskläraren var enväldig domare och mitt bidrag vann. Det var liksom en barnvisa kan man säga. Jag har noterna kvar än idag. Så här går den. Liebe kleine Maus, lauf jetzt in dein Haus, spring in dein Loch, sonst kommt die Katze und fängt dich doch. Ja, det är nog min första bevarade komposition, nedskriven på noter. Hela klassen sjöng den och de sjöng väldigt fint. Det var en stor upplevelse för mig. När jag tänker på melodin idag så är den faktiskt inte alls så tokig. Jag hade kanske redan då sinne för att göra melodier. Det hade jag inte vetat om tidigare. Sen, under många år, skrev jag inga melodier. Jag skrev mycket musik, men inga melodier. Jag försökte undvika melodiska linjer för jag tyckte att det var töntigt. Det var inte avantgardistiskt. Det var inte förrän jag var 34 år och fick chansen att jobba ihop med Astrid Lindgren som jag insåg att jag fick skriva vackra melodier, enkla melodier. Att jag kunde det också och att jag vågade det. Att skriva musik och spela bas är nog det enda jag kan. Inte elbas alltså, utan kontrabas. Ibland kallas det också ståbas, hängbjörk, hundkoja eller basfiol. Vad hade jag gjort om jag inte hade sysslat med musik? Det är svårt att svara på. Som ung höll jag på med sport ett tag, men var inte säkert framgångsrik. Jag försökte hoppa stavhopp. Det gick inget vidare. Jag tror inte jag hade varit bra på något annat. Administrativt hade jag varit oduglig. Jag har heller inga andra konstnärliga förmågor. Jag är helt värdelös på att rita och måla. Ett av mina barnbarn som är 6 år försöker tvinga mig att rita tillsammans med henne ibland. Och hon är mycket bättre än jag. Jag gör alltid samma gubbe. Jag är inte heller praktiskt lag. Jag kan verkligen inte snickra och sånt där. Nej, jag kan egentligen inget annat än musik. Men musik är jag faktiskt ganska hyfsad på. Åtminstone delvis. Jag har lärt mig att använda det som jag är bra på. Men så har jag också hållit på i 80 år. My Foolish Heart med Bill Evans. På bas hörde vi Scott LaFaro, en av mina favoritbasister som tyvärr omkom i en bilolycka när han bara var 25 år gammal. Min mamma Auguste var barnläkare och min pappa Carl var arkitekt. Han var också en entusiastisk amatörcellist. Han tog lektioner och han älskade att sitta och spela. Pappa blev aldrig någon stor virtuos. Han var nog allt för gammal när han började att spela, men han njöt av det. Han lyssnade en hel del på musik och tog med mig till konserthuset i Stockholm. Mitt första instrument var fiol. Jag var 8 år gammal. Kommunala musikskolan fanns inte på den tiden. Däremot fanns det något som hette Stockholms borgarskola. Där gick jag och tog lektioner en gång i veckan. Jag var väldigt entusiastisk i början, men mitt intresse avtog sen. Jag vet inte riktigt varför. Det var väl tråkigt att öva. Man åkte mycket spårvagn i Stockholm på den här tiden. Då kunde man stå fram hos föraren som hade en stor vev som han drog i. Jag var så fascinerad av det där och brukade ställa ifrån mig fiolen i ett hörn så jag kunde ägna all uppmärksamhet åt förarens spännande arbete. Sen när jag gick av, ja, då stod fiolen kvar där i hörnet. Och jag upptäckte det inte förrän jag skulle ha lektion nästa fredag. Pappa och jag fick gå och hämta ut den, fiolen alltså. Detta hände åtskilliga gånger. Pappa sa ingenting, men han förstod ju naturligtvis att jag inte övade. Mamma brydde sig inte så mycket heller. Min musikaliska aktivitet var inte så viktig för dem. Tror jag. De var mest glada om jag klarade skolan. I trean började jag på Adolf Fredriks musikklasser. Som en ganska nystartad verksamhet. Jag hade inte hört talas om Adolf Fredrik och det hade inte min mamma eller pappa heller gjort. Men min lärarinna på småskolan tyckte att jag var musikalisk och att jag borde söka dit. Vad hon byggde det på vet jag inte. Hon hade förmodligen hört mig sjunga. Själva inträdesprovet var mycket auktoritärt och skedde inför andra barn, vilket ju var väldigt opsykologiskt. Bland annat ingick ett rytmprov. Läraren slog en rytm med en penna och så skulle man härma den. Och så fick man härma någon melodi. Fick man sjunga en sång. Och så spelade läraren två toner. Och man skulle avgöra vilken ton som var högst och vilken som var lägst. Först var det två pianotoner på stort avstånd från varandra. Sen kom de allt närmare varandra. Och så övergick läraren till fiol och spelade allt mindre intervall. Till slut kvartstoner. Allt det där klarade jag. Jag kunde bara inte begripa att det fanns de som inte hörde. Det hördes ju så tydligt, tyckte jag. Så kom jag in på Adolf Fredrik. Där var det körsång som gällde. Notläsning fick man öva ganska mycket. Det var jag ganska bra på. Det jag njöt av mest var de ganska sporadiska och dessutom inte särskilt avancerade studierna i musikteori. Intervall, till exempel. Och enkla ackord med omvändningar. Längre än så kom vi inte. Jag ville gärna gå längre. Mycket längre. Jag ville veta mera. När man var i målbrottet fick man inte vara med och sjunga. Det ansågs olämpligt. Det kunde förstöra rösten. Jag satt längst bak under sånglektionerna och bara väntade. Jättetråkigt var det. Jag ville lära mig mer teori. Till exempel harmonilära. Men det fick jag inte. Jag hade ett annat stort intresse också. Och det var kemi. Jag gjorde livsfarliga kemiska experiment hemma på balkongen. Det var inte så populärt bland grannarna. Jag gick och köpte grejer på apoteket och gjorde krut och sånt där. Det blev en hel del rök och explosioner. Men jag har kvar alla mina fingrar. Och det är jag ju tacksam för. Ibland gick pappa och jag på något som hette familjekonserter på konserthuset. Med filharmonin eller Stockholms konsertföreningsorkester som de hette på den tiden. Och då blev jag så fascinerad av kontrabasarna. Dels det fylliga soundet och dels att de var grunden för hela orkesterklangen. Storleken på instrumenten kanske gjorde ett visst intryck också. Ja, det här var en bit från Beethovens nia, fjärde satsen, där kontrabasarna har en väldigt framträdande roll. Jag lyssnade även mycket på radio. Det fanns en del jazzmusik där, eller åtminstone något som liknade jazzmusik. Till exempel Tore Erlings orkester som spelade väldigt ofta. En av Tore Erlings solister på klarinett och saxofon som jag beundrade mycket och inte hade en aning om att jag senare skulle få spela med i 25 år hette Arne Domnerus. Mina föräldrar hjälpte mig att köpa en billig bas av märket Bjärton. En klassisk svensk kontrabas gjord av plywood. Finns säkert bara några få exemplar kvar idag. Det var min första bas. Jag var lite självlärd i början och spelade i några jazzband. Det första jag spelade på var min pappas cello, som han låtsades vara en bas. Men sen tog jag baslektioner. Även det på Borgarskolan. För en lärare som hade stor betydelse för mig. Han förstod att jag höll på med dansmusik och jazzmusik. Och han tyckte att det var viktigt. I skolorkestrarna spelades ofta tradjazz, lite New Orleans. Det var jättepopulärt bland ungdomar. När vi hade dans var det inte sällan så att en orkester spelade tradjazz i en lokal. Kanske i den stora gymnastiksalen. Sen spelade jag och min grupp modernare jazz i en mindre lokal. Det var bebop. Charlie Parker-stuket. Det var väldigt få som lyssnade. Vi var lite pionjärer, lite exklusiva. Det var inte så lätt att dansa till vår musik. Man lyssnade och spisade mest. Spisade som det hette på den tiden. Men jag hade nog inget emot att vara lite svår. Hur bra vi spelar kan jag inte bedöma idag. Vi var väl lite ute efter att imponera på tjejer också, men vi lyckades inte så bra med det. De tyckte nog mest om gladjassen, tradjassen tror jag. Charlie Parker, Anthropology. När jag var 15-16 år ville jag åka på folkparksturné med andra musiker, andra jazzmusiker. Det var mina föräldrar inte särskilt entusiastiska inför. Men jag passade på när de var bortresta på någon semester utomlands. Då drog jag bara från skolan och lirade ut i folkparkerna. De andra var gamla, ja, säkert 25 år. Pianisten hette Hasse Eriksson och blev senare pappa till Orup. Det blev ett jäkla liv när mamma och pappa kom hem och jag var tvungen att gå till skolan igen. Min närvarostatistik var inte så bra under gymnasietiden. Jag hade en sträng matematiklärare som en dag frågade mig: "Nå Riedel, hur ser Riedels frånvaroschema ut för nästa termin?" Jag hade också en annan lärare som sa: "Om man ska bli musiker så förstår jag att man måste spela mycket och att skolan blir lidande." Det var bland det mest insiktsfulla jag hade hört. Men till slut så tog jag studenten i alla fall. Mamma ville att jag skulle bli läkare som hon själv. Det hade nog inte blivit så bra tror jag. Pappa hade nog inte haft något emot det heller förresten. Men han var lite mer konstnärlig. Han var som sagt arkitekt och på den tiden gjorde man ju fortfarande ritningar för hand på ett stort bord. Och i sin ungdom hade han målat akvareller som var ganska fina. Men både han och mamma var förstås oroliga för hur jag skulle kunna försörja mig på musiken. Och det har jag stor förståelse för. När jag tänker på mina egna barn, varav några har valt att satsa på musik. Fast jag skulle nog aldrig säga åt dem att inte ta chansen. Mamma och pappa kunde hur som helst inte hindra mig från att hålla på med musik. Men jag tror inte att de var så glada över det. Mamma förstod aldrig riktigt vad jag hade gjort eller vad jag gjorde. Hon fortsatte jobba och hade privatpatienter även efter pensioneringen. "Mina patienter påstår att du är känd", sa hon till mig en gång. Det hade hon ingen aning om. Så förfärligt känd var jag väl inte på den tiden heller, men jag framträdde i alla fall offentligt. Jag spelade mycket i folkparker, bland annat med Lars Gullin och hans orkester. Och trots att vår musik inte var så dansant kom det alltid mycket folk. Det faktum att vi kom från Stockholm räckte långt. Vissa gick alltid till folkparkerna, oavsett vem som spelade. Andra var genuint intresserade. Stod längst fram och lyssnade. Ibland hände det att Lars Gullin svävade iväg och spelade ett långsamt, vemodigt saxofonsolo i en kvart. Det var otroligt bra, men inte så lätt att dansa till. Efter ett folkparksgig i Matfors, och då var jag 19 år, kom några tuffa killar fram till oss och hotade oss med stryk för att de var missnöjda. Vad en jävla dansmusik ni spelar, sa de. Då ställde jag mig framför dem och sa: förstår ni inte att Lars Gullin är ett stort geni? De blev nog ganska förvånade och vi gav oss av snabbt som ögat. Annars hade vi nog fått stryk. Och ett geni var han, Lars Gullin. Tyvärr var han inte med varje kväll, för han var inte alltid i form. Han tampades med ett svårt missbruk. Men av honom har jag lärt mig mycket om att skriva vackra melodier, för det kunde han. Jag satt alltid bredvid honom och lyssnade och ställde frågor när han gick igenom sina nya kompositioner vid pianot. Han gjorde aldrig något partitur, utan skrev ut de olika stämmorna direkt ur huvudet. Hur han kunde det fattar jag inte. Han måste ha haft allt i huvudet på något sätt. En del kallade Gullins nordiska tonspråk lite nedsättande för fäbodjazz. Men själv tycker jag att det är något av det vackraste som finns, och här kommer låten Ma. Jag gick 5 år på musikhögskolan och spelade klassisk kontrabas. Jag sökte in till kompositionsklassen också, men där kom jag inte in. Så det gav jag upp, det projektet. Men komponerat, det har jag gjort hela livet i alla fall. När jag gick på musikhögskolan tog jag lektioner som objekt, som det hette. Alltså övningselev för blivande pianopedagoger. Han som var ansvarig för detta hette professor Stig Ribbing. Långt senare, när vi båda var ledamöter av Kungliga Musikaliska Akademin, så sa han en dag: jag kommer ihåg när du var elev hos mig. Du var nog den sämsta pianoelev jag haft. Ungefär på den nivån är mitt pianospel än idag. Men jag är i gott sällskap. När Gustav Sjöqvist, sedermera hovorganist och mycket framstående dirigent, tog sin kyrkomusikerexamen, måste man också ha ett andra instrument. Han hade orgel som huvudinstrument och hade valt cello i andra hand. Han skulle göra en uppspelning och det gick inget vidare, det gick uselt. Då sa de som examinerade honom att: vi godkänner dig på ett villkor, att du aldrig spelar offentligt. Efter musikhögskolan gjorde jag lumpen, men jag var inget vidare som soldat. Jag var på FRA och skulle bli någon slags spion. Det blev jag inte. Det fanns rätt många musiker där på FRA. På den tiden höll man på med telegrafi och morse. Och det fanns en uppfattning att det var bra om man hade rytmsinne. Och det bör ju en musiker ha. Men jag var alltid så trött när vi skulle lära oss det där, eftersom jag spelade till sent på natten. Så jag satt och sov. Så jag blev aldrig någon spion. Men jag spelade där, underhöll mina kamrater och tog det som ursäkt många gånger för att slippa göra jobbiga saker. Jag uppträdde mycket tillsammans med en nära vän, trumpetaren Jan Allan. Jag skrev musik åt oss, som vi senare spelade in och gav ut på skiva. Såld i musik, som vi ska lyssna på nu, är en förkortning av soldatinstruktion i musik. Det fanns såld i fält, såld i allt möjligt. Det här var en liten drift med det, ett alternativ. Jag tyckte soldaterna kunde få lära sig musik istället för att skjuta på folk. Mm. Jag spelade med Arne Domneros orkester på Nalen i flera år, 10 år. Och fick en nära relation med den gudabenådade pianisten Jan Johansson. Eller nära och nära. Vi var väldigt samspelta och talades vi på telefon nästan varje dag. Men jag lärde ändå inte känna honom särskilt mycket på djupet. Han var inte den typen av person. Jan kom på att han och jag skulle spela in en samling gamla låtar från olika svenska landskap. De kom från en folkmusikupptäckning som han hade hittat många år tidigare när han pluggat ingenjör och var kapellmästare på ett Chalmerspex. Piano och bas var en mycket ovanlig kombination, och som man faktiskt hör spelar basen inte bara traditionell walking bass utan något annat. Så nu kommer, nej, inte Visa för Nutamyra. Det vore för tjatigt. Utan Gammal bröllopsmarsch. En sak som är lite kul är att den här låten innehåller ett så kallat mikrointervall. Sådana kan man ju inte spela på piano. Det löste Jan genom att spela 2 tangenter samtidigt. Mamma och pappa berättar väldigt lite om vår flykt från nazisterna 1938. Och jag har inte så många minnen av det heller. Vi bodde i Karlsbad, Karlovy Vary på tjeckiska. En söt liten stad som är berömd för sina hälsokällor. Runt om i stan finns springbrunnar med hett vatten. Jag kommer ihåg att vi till middag ofta gick ut i torget för att hämta vatten ur en sådan springbrunn. Vattnet var väl 50-60 grader varmt och påstods vara hälsobringande. Som barn tyckte jag att det var gott. Jag har varit tillbaka och försökt dricka det. Det går inte, det luktar inget vidare. Jag var 4 år när vi lämnade Tjeckoslovakien. Min mamma var judinna, men upplevde inte direkt några förföljelser medan vi bodde där. Hon hade många patienter och många av dem var säkert nazister. När de pratade om diskriminering och förföljelse sa de: men er, frau doktor, kommer naturligtvis aldrig att hända någonting. De trodde väl förmodligen att det var sant. Pappa var socialdemokrat och redan hotad på grund av det. Han uppmanades att lämna landet. Vem som gav honom det rådet, det vet jag inte. Men det måste ha varit någon som kände till hur farligt det verkligen var. Det var en speciell tid det här, med mycket demonstrationer och slagsmål och mord och allt möjligt. Pappa var som sagt arkitekt och gick ofta och tittade på byggen. Ibland ramlade det ner tunga saker nära honom. Men som tur var så blev han aldrig träffad. Jag har ett svagt minne från när vi tog oss till Sverige. Vi åkte genom Polen som då ännu inte var ockuperat. Mitt i natten kom polska soldater och skulle ha pengar av mamma. Tog alla pengar de kunde få. Det var mycket skrämmande. De var antisemitiska och mycket bryska. Men vi lyckades ta oss till Baltikum och Finland och till Sverige. Och hamna i Stockholm. Det var en slump att vi hamnade i Sverige. Det hade lika gärna kunnat bli Norge. Pappa hade sökt ett jobb som arkitekt för det som skulle bli Södersjukhuset. Och han hade fått det. Han hade åkt i förväg. Annars hade vi inte kommit in. Jag är alltså här tack vare anhöriginvandring. Mormor förstod inte faran och ville inte lämna Tjeckoslovakien. Hon blev kvar och deporterades. Den nazistiska regimen gjorde ju så att de deporterade folk. Och sen måste alla skriva vykort till sina anhöriga och säga att vi har kommit till ett nytt ställe. Allt är så bra. Vi mår så bra, allt är så fint. Vi fick ett sånt vykort. Man förstod att folk förföljdes. Men jag tror inte riktigt man ville ta in vidden av det. De svenska myndigheterna hade väl inte någon större lust att ta reda på så mycket heller. Det var inte så många som gjorde det. Att mormor blev kvar och så småningom mördades i Auschwitz präglade naturligtvis vår vistelse i Sverige och min barndom väldigt starkt. Känslan av att inte kunna göra något för dem som blev kvar. Och dessutom rädslan för att det skulle komma hit. Jag kommer ihåg en gång när jag kanske var 10 år och det kom svenska soldater marscherande på Långholmsgatan i Stockholm. Gjorde ett starkt intryck på mig. Jag blev väldigt skrämd. Nu är det krig här, tänkte jag. Dmitrij Sjostakovitjs 8:e stråkkvartett, skriven till minne av förstörelsen av Dresden, som ju bombades sönder i slutet av kriget, egentligen utan anledning. I det här stycket utgår Sjostakovitj från 4 toner som motsvarar hans initialer i tysk transkription. D för Dmitrij och SCH för Sjostakovitj. Just de 4 tonerna återkommer i väldigt många av hans verk. Dessutom lade ni kanske märke till de klätsmeraktiga tongångarna. Jag har själv varit förskonad från antisemitism. Men det har förekommit. En gång när jag gick på Adolf Fredrik gjorde jag en aktion mot en liten tobaksaffär i närheten som sålde en nazistisk tidning. Jag köpte den där tidningen som heter Dagsposten. Och så rev jag sönder den och slängde in den i affären igen. Tanten som stod där inne kom ut och skrek jävla judungar. Det kommer jag så väl ihåg. Men i stort sett har jag varit förskonad. Jag har blivit väldigt väl mottagen av det svenska samhället. Mamma och pappa hade inte särskilt mycket sociala kontakter i Sverige, vilket de hade haft i Tjeckoslovakien. Det saknade de väldigt mycket, tror jag. Båda assimilerades något med tiden. Men till en början var det inte lätt för dem att komma in i det svenska samhället. Min mamma var meriterad barnläkare, men hon fick inte arbeta under hela krigstiden. Hon ville gärna komplettera sin läkarexamen enligt svenska bestämmelser. Men det fick hon inte. Hon fick ta ett okvalificerat jobb på ett laboratorium istället. Det fanns ju någon slags rädsla för att främmande element skulle komma och konkurrera med svenskarna om jobben. Men i grunden handlade det nog mindre om jobben och mer om rasism. Och visst var det ologiskt. Man fick komma in, men man fick inte bidra till det svenska samhället. Inte förrän mot slutet av kriget när man insåg vart det lutade. Då fick mamma börja jobba som läkare. Sen gjorde hon det under resten av sitt liv. Hon hade en privatpraktik i Mälarhöjden i Stockholm. Än idag träffar jag folk som varit patienter hos henne som barn. I Mälarhöjden är hon mer känd än jag. Béla Bartóks 3:e pianokonsert, en bit ur andra satsen. Det här är musik som jag tidigt kom i kontakt med och som jag är starkt imponerad av och influerad av. Bartók är en av mina förebilder när det gäller att skriva melodier som är enkla, men som ibland går åt ett annat håll än man har tänkt sig. Den här musiken skrev han mot slutet av sitt liv, i USA, dit han hade flytt från Ungern under andra världskriget. Redan som pojke drömde jag om att skriva filmmusik. Och så småningom gjorde jag det också. På 60-talet och även en bit in på 70-talet blev det väldigt mycket filmmusik. De flesta filmerna är nog bortglömda idag och ganska dåliga. Men det var kul att göra det. Sammanlagt gjorde jag musik till ett 50-tal långfilmer. Så jag måste ha varit ganska flitig. Jag tröttnade så småningom på att skriva filmmusik. Helt enkelt för att jag inte ville att andra skulle ha en massa synpunkter på musiken som jag komponerade. Jag gjorde till exempel musik till en film som hette Adamsson i Sverige. Det var något slags halvpornografisk film och idag skulle man nog bara skratta åt den. Den inleddes med ett slags hopklippt collage. Jag hade varit och lyssnat på Bo Nilsson på Moderna Museet som spelade aleatorisk musik, alltså slumpmusik. Musiker stod utspridda och spelade lite vad som helst. Det blev vad det blev, helt enkelt. Sån musik tyckte jag skulle passa bra till den här inledningen, så jag lät mig inspireras. Det låter som när en orkester stämmer, sa filmfolket. Vilket de ju i och för sig hade rätt i. Men de ville inte alls ha det. Och då blev jag sur. För jag tyckte att det passade väldigt bra. Jag var också studiomusiker. Jag har alltid haft svårt för att gå upp tidigt om morgnarna och tyckte det var ganska motbjudande att gå till skolan varje morgon. Jag inbillade mig att om jag blev musiker skulle jag kunna få ett annat liv och kunna få sova. Men som vuxen upptäckte jag att så var det inte alls. Om man ska vara i en studio och vara redo att börja spela 9 måste man ju upp i tid. Oftast var jag ansvarig för själva inspelningen också. Så då var jag tvungen att vara där ännu tidigare. Och så var jag anställd som arrangör på skivbolaget Philips. Jag var ganska självlärd som arrangör, kan man säga. Jag lärde mig mycket genom att fråga musikerna vad de kunde spela och inte kunde spela på sina instrument. Och så provade jag mig fram. På Philips fick jag göra populärmusikaliska grejer. Ibland väldigt fina. Ibland ganska tråkiga. Det som jag har mest minne av från den tiden är de inspelningar jag fick göra med Monica Zetterlund. Varav några har blivit ganska ikoniska. Jag skrev till exempel ett arrangemang på Sakta vi går genom stan som hon sjöng in. Det är ju en amerikansk låt med svensk text av Beppe Wolgers. Det var en inspelning som alla andra. Sen sjöng hon faktiskt aldrig mer den låten. Jag vet inte varför. Hon kanske inte gillar den. Men det är det ju ganska många andra som gör istället.
Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. En kyss, sen går man sakta igen. Sakta gå hem genom stan. Sakta gå hem genom stan. Sakta gå hem genom stan.
Vad är egentligen musikalitet? Ja, det är svårt att definiera. Man hör ibland att musikalitet och språksinne hör ihop. Eller musikalitet och sinne för matematik. Jag känner inte igen mig i det. Jag har ingen vidare sinne för matematik och inte för språk heller. Jag talar ju visserligen tyska, men det beror som sagt på att jag har det hemifrån. Jag talar engelska hjälpligt, kanske kan några ord franska, men inte mer än så. Men däremot tror jag att jag har ett sinne för hur man kan kombinera text med musik. När jag tonsätter texter är jag väldigt noga med att betoningarna stämmer, så att man förstår vad man sjunger. Att man hör det som sjungs. Att man följer språkmelodin. Att musiken fördjupar och utvecklar texten istället för att dölja den. Ett väldigt bra exempel på det här, och kanske också lite oväntat, är sången Erlkönig av Franz Schubert. Folk frågar mig ibland vem jag har som förebild när jag skriver sånger och förväntar sig då som svar kanske Beatles eller Gershwin eller något sånt. Men jag brukar säga faktiskt Franz Schubert. Schubert var bara 18 år när han skrev Erlkönig. Texten är av Goethe och handlar om en far som är ute och rider om natten med sin son i famnen. Sonen har feber och yrar om en älvkung som hotar honom.
Fadern försöker lugna honom, men så småningom blir även han rädd och rider hemåt så fort han kan. När han kommer fram har sonen dött. Das Kind war tot. Jag tilltalas dels av att Schubert gestaltar texten i musiken väldigt mycket. Dels av att han är väldigt nära texten. Ibland tänker man inte ens på att den sjungs. Utan det är som om man upplever en scen ur ett teaterstycke. När jag kom till Arne Domneros orkester spelades det mycket musik av Duke Ellington. Jag fick upp ögonen för honom då och blev mycket påverkad av hans sätt att skriva. Till exempel när det gäller hur man kan behandla storband. Inte bara brassa på det traditionella sättet, utan precis som i en symfoniorkester använde sig av differentierad instrumentation. Jag fick tillfälle att prova de här idéerna en gång när jag skulle skriva två stycken för Ellingtons orkester och Alice Babs. Det var ett stort ögonblick för mig. Och jag undrade naturligtvis om Duke och Billy Strayhorn, som också jobbade nära med honom, skulle tycka att det var något bra det jag hade skrivit. Och på ett ställe så hade jag gjort en ganska häftig instrumentation, och då såg jag att Ellington tittade upp och blinkade lite grann till Strayhorn. Det tror jag var det beröm som jag fick, så jag var nöjd med det. Men nu ska vi lyssna på Ellingtons Sonnet for Sister Kate. En Shakespeare-sonett på trombon som följer versmåttets form, stavelse för stavelse, så att trombonen nästan låter som en människoröst. Jag jobbar mycket med Sonja Hedenbratt. Jag uppskattar henne verkligen. Hon var en härlig människa. Mest kände hon kanske för Låt hjärtat vara med och sånt. Men hon var en väldigt fin jazzsångerska. Barbro Lindgren skrev en fin text som hette Det luktar litet barn här. Och som jag tonsatte. Jag funderade på vem som skulle kunna sjunga den och kom och tänka på Sonja. Jag tyckte hon skulle passa bra, för hon var en så varm och bra person. Och hon gestaltar texten väldigt fint. Det här är väl en ganska okänd melodi, men jag tycker det är ett bra exempel på när text och melodi och framförande korresponderar på ett lyckat sätt.
Det luktar litet barn här. Det luktar som av lakan tecken och små svala. Det luktar litet barn här.
Jag tonsätter nästan alltid texter som finns istället för att skriva musik som någon sen ska sätta ord till. Ofta börjar jag genom att läsa texten högt för mig själv. Dels för att få en uppfattning om strukturen i texten. Dels för att hitta någon slags melodiskt frö i språket. Jag behöver då inte ens förstå vad texten betyder, utan jag lyssnar bara på språket. på melodin i språket. Jag har till exempel tonsatt mycket Thomas Tranströmer. Då har jag inte alltid förstått vad han menar. Men jag har fascinerats av det vackra och uttrycksfulla språket och mångtydigheten i texten. Man kan naturligtvis börja med musiken också och lägga på texten sen. Så jobbar visst Björn och Benny. Och det har ju gått ganska bra för dem också. Benny kan dessutom inte det där med noter. Och vill inte lära sig det heller. Det kanske är bra. Lite opraktiskt kanske, tycker jag. När vi gjorde Idas sommarvisa, då började jag faktiskt med melodin och sen skrev Astrid texten. Från början lät faktiskt Idas sommarvisa helt annorlunda. Jag har försökt att hitta den ursprungliga melodin, men inte lyckats. Jag minns inte alls hur den gick. Men jag spelade den för en god vän till mig på Fårö. En god vän som jag inte ansåg ha någon större uppfattning om musik, men som var en originell person som jag umgicks med lite grann. Han sa, den där låten är så banal, den kan du inte visa för någon. Nej, tänkte jag. Vad begriper du om sånt? Men så gjorde jag i alla fall om den. Och då blev det den melodi som vi känner som Idas sommarvisa. Om den är mindre banal vet jag inte, men uppenbarligen håller den måttet på något sätt. Det mesta jag har skrivit har väldigt begränsad livslängd. Men det är något med flera av de här Astrid-låtarna som gör att de har överlevt 40-50 år. Det är lite märkligt. Det är ett ackord som heter Fissus som skapar spänningen i Idas sommarvisa. Det behövdes något lite avvikande så att inte den låten också skulle bli för banal. Fissuset. Det är det ackordet som kommer precis när Ida sjunger ordet grön.
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela
Det här med fissus, det går tillbaka på det jag lärde mig på Adolf Fredrik, treklangen och dess omvändningar. Även det jag senare lärde mig på musikhögskolan naturligtvis, det har jag med mig hela tiden. Mitt samarbete med Astrid Lindgren började väldigt tragiskt. Hon hade anlitat min vän Jan Johansson för att skriva musiken till Pippi Långstrump. Han hade precis börjat när han omkom i en bilolycka på E4-an. Då fick jag frågan om jag ville ta vid. Jag tvekade länge, men till slut så sa jag ja. Först skrev jag bara variationer på den enda låt Jan hade hunnit skriva. Här kommer Pippi Långstrump. Som fanns inspelad på en demo. Och som faktiskt var inspirerad av en inspelning som man hade hört med Ghanas poliskårs marschorkester. Sen fick jag så småningom texter av Astrid och började skriva egna sånger och upptäckte att jag kunde det. Sjörövarfabbe, Pippis sommarsång. Sen Emil i Lönneberga, Karlsson på taket och Bullerbyn. Det här gjorde jag utan att ha en aning om att det skulle bli så spritt som det blev. Det var ett jobb som alla andra. En gång parkerade jag bilen utanför inspelningsstudion och kom på att jag hade glömt att skriva musiken till en av låtarna vi skulle spela in. Astrid hade skickat en text som började Lille katt, lille katt, lille söte katta. Och den hade jag missat. Så skrev jag den på stående fot på parkeringsplatsen. Nog för att jag kan vara ostrukturerad, men riktigt så slarvig brukar jag inte vara. Fast sången blev ju inte så dum ändå. Min främsta favorit bland Astrid-låtarna är nog När mamma var liten. Jag trodde den skulle vara svårsjungen för Lena Visborg som spelar Ida. Men hon klarade det bra. Fast det var så långa fraser att hon behövde hämta luft då och då. Jag har gjort många versioner och inspelningar av den låten genom åren och kommer att gilla den mer och mer. När jag skrev den minns jag att jag började med tycker jag. Det var en bra rytm. Sen byggde jag upp melodin utifrån det. Texten kanske man kan ha synpunkter på. Den är lite föråldrad när det gäller synen på det avvikande, men ändå.
Så fin och så rund och så rar. Tänk så bra att hon blev som hon skulle.
Nu ska vi lyssna på musik av en landsman till mig. Andra sats nu, Antonin Dvoraks 9:e symfoni från Nya världen. Det finns en särskild poäng med att jag har valt det här stycket, så lyssna noga nu. Jag ska nu avslöja en hemlighet. Jag har stulit lite musik av Dvorak. Men det är inte en medveten stöld. Jag upptäckte inte likheterna för en långt, långt senare. Dessutom är det inte Dvoraks melodi från början heller. Han har snott den han också. Från folkmusiken. Nu ska vi se om ni uppfattar likheterna mellan Nya världen och en barnprogramsvinjett som jag har skrivit. När jag skrev vignettmusiken till Alfons Åberg gjorde jag i princip en unik version till varje avsnitt. Dels för att musiken fyllde olika funktioner. Ibland ville man kanske ge en antydan redan i vignetten om innehållet i filmen. Då blev det på ett sätt. En annan gång skulle musiken kanske fortsätta en bit in i filmen. Då fick jag göra på ett annat sätt och så vidare. Sen fanns det en väldigt pragmatisk orsak till att versionerna skiljer sig åt. Jag fick använda de musiker jag fick tag i. Så gjorde förresten Bach också. Han fick ta de musiker som var lediga på söndagen. Den rytmiska strukturen i Alfons temat är egentligen ovanligt avancerad i barnprogramssammanhang. Det växlas hejvilt mellan vanlig tvåtakt och treåttondelstakt. Det kan man märka om man försöker klappa takten, det går inte riktigt. Jag tänkte väl att nu ska de få olika taktarter här. Det får inte vara schablonartat. Men jag hade också jobbat en hel del med barnkörer och märkt att barn inte har något emot avancerade rytmiska grejer så länge det känns naturligt. En sista sak angående Alfons-låten. Om man lyssnar på basen märker man kanske att den går stick i stäv mot melodin. Ungefär samma sak gör Igor Stravinsky i Eldfågeln i slutet av femte satsen. Han låter basen brytas mot melodin och bryr sig inte om var den hamnar i ackordet. Rätt läckert faktiskt. Apropå musikstycken som liknar varandra så berättade några musiker i Radiosymfonikerna för mig hur de hajade till när de spelade Lutoslavskis konsert för orkester. En bit in i tredje satsen kommer nämligen några välbekanta toner från Lönneberga. Hörde ni hur gäller mig temat? Men det här är i alla fall ingen stöld, för jag vet att jag aldrig hade hört Lutoslavski när jag skrev hur gäller mig. Som musiker är jag verkligen inte komplett i min begåvning. Men jag har som sagt lärt mig att använda det som jag är riktigt bra på, till exempel att skriva melodier. Vissa musiker som jag har samarbetat med har varit mycket skickligare än jag. Både Jan Johansson och Bengt Hallberg till exempel var kompletta musiker. De kunde alltid mer än jag. Hade alltid bättre gehör än jag. Jag lyssnade alltid på dem och fick hjälp av dem på olika sätt. Det där var naturligtvis inspirerande, men det kunde samtidigt också vara lite knäckande. Arne Domnerus däremot, som vi ska lyssna på nu, han var teoretiskt väldigt okunnig. Han lyssnade bara och klarade allt. Jag har ingen aning om hur han gjorde det. Alone Together med Arne Domnerus och Bengt Hallberg. En fruktansvärt bra inspelning tycker jag. Ganska okänd också. Arne var en mästare på att spela melodier. Han skrev ingen musik själv, men han spelade melodier. Han gav dem ett personligt uttryck. Den där åkningen som ni kanske hörde nyss, när tonen långsamt gled uppåt, det var typiskt för Arne. Jan Johansson fick en gång frågan i en radiointervju. Vilka pianister tycker du om? Jag tycker om alla, sa Jan. Jaha, finns det ingen som du inte tycker om? Nej, alla är bra på sitt sätt. Vad tycker du om Liberace då? Frågade intervjuaren. Ja, sa Jan, det finns väl de som jag tycker bättre om. För mig är det ungefär likadant när det gäller kompositörer. Jag får ibland frågan om vem som är min favoritkompositör. Det kan inte jag svara på. Det är olika. Några av dem har jag spelat upp här idag. Men det är klart, visst finns det musik som jag inte tycker är värt att lyssna på. Jag lyssnar knappt på popmusik eller dansmusik. Även om jag förstås inser att det har ett folkligt kulturellt värde. Beatles har jag ett speciellt förhållande till. I början när jag spelade med Arne Domnerus orkester var vi väldigt populära. Men plötsligt märkte vi att så var det inte längre. Folk ville ha Beatles, de ville ha Elvis och vad det nu var. Så då fick jag något slags hat till deras musik för att den hotade vår tillvaro. Men idag inser jag ju att Beatles låtar är fantastiska, väldigt originella. Jazz lyssnar jag sällan på idag. Ibland gör jag det på Spotify och YouTube. En del jazz är ganska tråkig tycker jag. Den fria och stökiga jazzen på 60-talet, den tyckte jag mycket om. Jag tog intryck av den. Det var på den tiden jag inte vågade skriva melodier. Vad jazzmusiken är idag, det vet jag inte riktigt. Det finns så många olika riktningar och genrer och idiom. Men för ett antal år sedan gjorde jag ett samarbete med en mycket ung pianist som heter Esbjörn Svensson. Sen blev han ju en av våra stora stjärnor. Och precis som Jan Johansson, Scott LaFaro och Lars Gullin gick han ju tyvärr bort alldeles för tidigt. Introt som vi nu ska höra är ganska uppseendeväckande och rätt olik den musik som Esbjörn Svensson senare blev känd för. Men jag minns att jag tänkte att det var något särskilt med den här unga pianisten. Fast det sa jag nog inte till honom. Som jazzmusiker är man ganska återhållsam med beröm och skeptisk. I alla fall i min generation. De unga är annorlunda. De kramas och säger, vad underbart att spela med dig, vad bra du är. Men förr i tiden sa man bara, schysst solo hörru. Mer än så sa man inte. Här kommer Esbjörn Svenssons intro till Sorrow is the birth of joy. Schysst solo, Esbjörn. Jag är inte ute och spelar så mycket numera. Kanske ett par gånger i månaden. När man spelar bas så sällan gör ont i fingrarna. Jag börjar inse att jag kanske borde sluta spela och ägna mig mer åt att komponera. Då sitter jag ofta bara med papper och penna. Men sen går jag till pianot. Jag vill gärna höra hur det blir. Jag är ju urusel på piano. Jag kan inte mer än träva mig fram, men jag kan ändå prova hur det låter. Kära lyssnare, som ni kanske har märkt är jag rätt insnöad på musik. Och ska man hålla på med musik tror jag att det är väldigt bra att vara just insnöad. För annars blir det nog inget. Men ur social synpunkt är det mindre lyckat. För man är nog lite knepig att leva ihop med. Nu tänker jag avsluta med något riktigt vackert. Jag var en gång på konserthuset och lyssnade på Miles Davis grupp. Och då var John Coltrane med att spela. Några av mina kamrater tyckte inte att det lät något vidare. Så där skulle inte en tenorsax få låta. Men jag tyckte det var fint. Utan att riktigt veta varför. Naima, som vi nu ska lyssna på, som avslutning. Det är en så vacker melodi. Coltrane spelar den så fint. Han visar att man kan spela oerhört enkelt. Om man bara orkar hålla på. Och om man vågar.
Producent Samuel Åman och tekniker Emilia Martin. I Sveriges Radios arkiv finns ett avsnitt av programserien Svenska ikoner med rubriken Georg Riedels toner sitter i vårt DNA.
Var är vi nu?
Nu är vi i Gamla stan i Stockholm i min arbetslokal där jag sitter och komponerar. Ett snett rum, eller två små rum. Som är från, förmodligen huset är från början av 1700-talet, skulle jag tro. Här inne har jag noter som jag har skrivit under alla år. Och det är oändligt mycket. Jag vet nästan inte vad jag ska göra med det.
Sök på Georg Riedel i appen Sveriges Radio Play.